Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hallå och supervälkommen rakt in i detta sprillans färska nya avsnittet av din favispodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja, just det, Sveriges roligaste podd, ja. Ja, alltså som görs av två killar och de två killarna, det här kan ni allihopa. Det är ju jag, Johan Hurtig Bagrell, och numera i vanlig ordning nästan på andra sidan internet, Jonas Strandberg
88.
Så är det. Det är lite trist att det har blivit så mycket internetgemenskap.
Lite grann faktiskt. Vi får köra live nästa gång.
Ja, får jag det? Det är det här med att jag har blivit skolpojke.
Det är sant.
Med liksom, schema. Jag har en maje att förhålla mig till, vilket jag inte haft på.
Du har ryggsäck och ett putsat äpple med dig varje dag.
Ja, samma putsat äpple varje dag. Och liksom jag kan inte förmå mig själv att ställa det på katedern.
Nej.
Det blir för nervös.
Ja, jag förstår.
Ja. Det är mycket liksom soft. Det är inte alls så jobbigt att komma för sent. Som jag liksom upplevde att det var. Jag är ju en väldigt för sent kommande person så att säga.
Och... Men är du det liksom när det gäller såna grejer där du liksom inte har träffat folk så mycket också?
Ja, tyvärr är jag ju det. Alltså jag har ju verkligen såna tendenser, men jag har blivit mycket bättre sen jag blev pappa och sådär. Och sen jag liksom började få så mycket att göra på olika plan att jag bara blev tvungen att strukturera. Jag tror att det var liksom ganska länge hängde det i mig en känsla av att så här, det där löser sig, du vet, jag behöver inte skriva upp någonting och liksom, hur lång tid tar det att ta sig dit? Ja, det tar väl ja, om det känns som 5 minuter så blir det nog 5 minuter och sådär. Så att det gjorde nog att jag liksom av slapphet kom liksom för sent ganska mycket under ganska långt upp i åren eller vad man säger. Så jag har absolut blivit bättre med det sen. Du vet, det är också klassiska saker som nu måste jag gå upp för att det är också att Betty ska till förskolan och sånt. Bla, bla, bla.
Ja, men det är, jag förstår. Så du har lite så tvingats in i det ändå?
Ja, exakt. Men jag har ju ändå tendenserna till det. Och jag är ju tidsoptimist lite grann. Och det är också så här, nu kör jag bil då. För det är ju... eller den heter ju numera då Stockholms konstnärliga högskola tror jag. Den ligger då där jag går typ i filmhuset i stan och vi bor ju då söder om söder här i Dalen och då är det ju egentligen men det är smidigt och jag tar bilen från liksom parkering till parkering rakt genom stan, men det diffar ju ändå ganska mycket på beroende på trafiken och sådär. Så att, och jag ska hitta parkering och sådär. Så det finns ändå jag har även att jag försökt lyckats liksom bli kanske 5-10 minuter sen ganska många gånger. Och första gången jag blev det då ett par dagar in i klassen kanske, eller någon vecka in i skolan. Och så var det så här, fram till att jag liksom kom in genom i klassrummet, så var det ändå så här, vad ska man säga, the old school känslan av så fan, vad ska jag säga, du vet, lite så här, känns jobbigt liksom. Och sen så bara när jag kom in i klassrummet, där det då förr i tiden var liksom i stil med, du vet, någon lärare som var lite liksom störd av att man kom in sent, och liksom klasskompisar som tyckte det var kul eller som blev irriterade för att det förstörde, du vet, det var liksom mycket negativ, det var en jobbig känsla även när man kom in. Så nu var det bara så här, jaha, en gång hade inte läraren kommit ens liksom. Och det var så här, ja, det var liksom, det gick från ganska jobbig känsla innan till noll jobbigt.
Fan vad nice.
Ja, och det är rätt härligt på något sätt. Vilket ändå inte, kanske... man skulle kunna tänka sig att det gör då också att säga, okej, men då blir jag ännu sämre och fortsätter jag komma för sent. Men jag tycker nog att det har inte påverkat så att jag liksom, att jag inte vill komma i tid.
Men jag tror verkligen att det där är en storstadsgrej, att vara sen och sådär, för att jag märker det att när man är liksom på hemma hos mina föräldrar eller i det området, då är folk mycket mera, alltså så här, ses man klockan 6 så är det 18.00 nästan liksom. Alltså det är väldigt nära, så punktligt.
Och jag tror så är det för dig, vilka är det så för?
Nej, men alltså att det är den vibben typ bland mina släktingar och syskon och familj och sådär. För att jag tror att nu har alla de bil och sådär, men jag tror att det är lite insprängt för att kollektivtrafiken har liksom aldrig gått speciellt ofta, så man har liksom lite vant sig vid det på något jävla sätt. Men i Stockholm så gör det inte så mycket om man är sen. Det skadar liksom lite, men inte jättemycket. Är man sen på landet så är typ hela dagen förstörd liksom.
Ja, kanske, ja. Ja, det skulle kunna vara så då att om man inte är bilburen så blir det på något sätt så här, antingen får man se till att vara i tid. Det finns ingen möjlighet att komma liksom 7 minuter för sent. Nej, antingen kommer man i tid eller så kommer man efter en timme liksom.
Ja, precis. Det är så verkligen antingen eller.
Ja, så just, kanske det kan vara.
Att du liksom pluggar skådespel och det är liksom, jag tänker att konstnärliga eller flummiga människor bryr sig väldigt lite om tider.
Ja, men en sak som liksom talar för det är ju också att vi fick, så här, det dröjde länge, dels det, att det dröjde jättelänge tills vi fick liksom schemat med liksom tider och sånt. Det var knappt veckan innan liksom. Och då var det också att tiderna då var liksom, vi brukar köra 10.30 till 16.30. Att liksom dagen börjar 10.30. Det är ändå liksom... Mm.
Ja, det är lagom.
Ja, jag håller med. Det är så jävla lagom. Men det är ju liksom lite på kant med övriga samhället på något sätt.
Ja, men så är det.
Så att det är det. Men du är inne fram på någonting spännande där. För jag har ju alltid haft... Även när jag bodde då på liksom landet eller i småstan och så hade jag aldrig åkt skolbuss till exempel. Jag har alltid cyklat till skolan eller gått eller, ja, men mest cyklat liksom. Och även när jag bodde när jag flyttade till Stockholm och började plugga, så var det så här, då bodde jag så att tunnelbanan som jag skulle ta till skolan, det fanns liksom, det var fjärde minut någonting liksom. Det fanns alltid en, jag tar nästa, det är ingen fara. Jag har aldrig behövt liksom känna att säga, ja, men det är den här det här sättet att ta mig till skolan eller vad jag nu ska, annars så blir det liksom, annars så missar jag allt bara. Så jag har aldrig ställts inför den ytterligheten, vilket då har gjort att jag liksom har kunnat, jag har inte blivit så, det har inte gjort så mycket för mig att alltid komma 7 minuter för sent.
Nej, men jag förstår.
Vilket ledde till en gång att jag missade liksom ett flyg i London eller vad fan det var.
Ja.
För då var jag liksom inte in, jag var inte uppfostrad eller liksom präglad in i att det någonsin är, till och med ett flygplan så tänkte jag i kroppen att säga, jo, de säger 16.35, men ja. om jag rullar in liksom 16:38 så då har de nog inte kommit iväg.
Men din drömtillvaro är ju i Ensam hemma 2 när de ska åka ensam i New York, när han ska hinna med planet och råkar på fel plan och de har stängt gaten precis, men de öppnar den ändå och, så att han bara kan springa in och hitta sin plats.
Alltså, ja.
De där små sandpapprade ytorna i tillvaron, ja, mår ju du bra av.
Ja, ja precis. Jag skulle, alltså, mitt drömliv är att jag varje dag ställs inför en situation där jag liksom fuckar upp, alltså i det lilla nu gärna. Eller det får gärna vara i det stora också, men liksom, jag misslyckas med allt. Mm. Jag, bara av lathet liksom. Och sen så är det någon som ändå säger, vi löser det ändå. Eller, vi brukar inte göra så, men idag får vi liksom lösa det. Tänk vad härligt liksom.
Ja, det låter underbart.
Du vet, det var en period upplever jag att det var så att man skojade mycket om så här, bland kompisar så här, att man säger, om du fick välja en vardagssuperkraft och sånt. Mm. En egen superkraft, så här, vad skulle du välja då? Ja, då var det någon, jag kommer ihåg någon kompis som alltid sa att han säger, ja men jag skulle vilja gå, vilket rum jag än gick in i så blev det städat liksom. Jävla skön. Du vet, det var städat på flera veckor och så går man ändå in i sovrummet och bara, ah, kanon.
Åh oh, gud, vad skönt.
En skön, användbar vardagssuperhjältekraft.
Ja.
Och jag kan tänka mig att jag där och då liksom pratade om att, så här, men att det alltid kom i tid liksom.
Ja.
Eller liksom, även om jag var sen så det var jag inte liksom. Men jag skulle vilja utveckla det nu och känna att, så här, min superkraft skulle vara att, så här, vad jag än fuckar upp, också att det ingår i superkraften att man är dålig på någonting. Det är inte bara så här, jag vill vara bra på det här, utan så här, jag vill att jag vill vara dålig på det här, men jag vill att andra löser det åt mig ändå.
Är det behålla den här?
Är det en den första så här psykopat-superhjälten liksom. Jag vill att andra ska behöva liksom ändras.
Ja, det är också så här ett intressant förhandlande med någon sorts övre makter, så där att, ja men jag förstår, det kan låta lite orimligt att jag alltid ska vara i tid, det kan jag köpa om du inte kan fixa, men den här grejen, hear me out.
Ja, just det, att det är så, okej, jag vill inte vara liksom, inte komma så här, jag vill inte säga flyga, det är väl liksom, det kanske du inte kan fixa, jag vill inte liksom vara för krävande här, men jag vill ändå liksom typ så, jag vill ha, alltså jag skulle inte säga en önskning och bara, ja, jag vill ha 100 miljarders miljoner dollar. Utan jag vill ha såhär 2,5 miljoner dollar. 2,6. Nej, förlåt. 1,9 miljoner dollar.
Ja. Men det är också kul att tänka sig att så här, det är fullständigt omöjligt att så här fixa till en synaps i huvudet eller vad det nu kan vara som gör att man är lite tidsoptimistisk. Jag vet inte hur sånt funkar. Det är omöjligt. Men magi?
Ja, men precis. Ja, exakt. Att jag inte bara säger, jag vill sluta ta bort det där som gör att jag alltid kommer för sent. Jag säger så här, nej, ha kvar den. Kanske till och med förstärk den. Men liksom lägg på alla andra i hela världen som jag möter. Ändra dem. Ja. Det är perfekt. Det är som en av mina favoritanalogier. Jag kanske har, eller liksom metafor. Jag har säkert dragit den i podden förut, men då var det kanske länge sedan i alla fall. Att det är, så här, det är så användbart på så många situationer. Om du säger norrmannen som och kör bil i Sverige, och så hör han på bilradion då att de, så här, varning, trafikmeddelande, det är en livsfarlig person ut på vägarna som kör på fel sida i full fart. Och norrmannen bara, va, en? Det är ju allihopa. Ja, det är, världens lamaste lilla skämt. Men det är ändå, det säger någonting om liksom points of view, antar jag.
Ja, tänkvärt.
Ja. Hashtag sanning. Ja. Hashtag inspiration.
Våran podd handlar inte bara om att önska att alla andra människor var mer överseende med våra fel och brister.
Ja, precis.
Delvis det. Men den handlar också om veckotidningar och läsarnas berättelser från verkliga livet.
Just det.
Och de läser vi upp varsin varje avsnitt och så skojar vi lite om dem.
Mm. Och ifrågasätter kan man väl också säga att vi gör.
Ja, ja, retas lite.
Ja, retas mycket. Och så, tesen är väl någonstans att de är ofta inte alls sanna eller självupplevda, utan mer ofta påhittade av kanske någon som går en kurs i kreativt skrivande.
Ja, ja, men det är en tes vi har.
En nybörjarkurs.
Precis.
Men trots att det ändå är, det är ju tesen och har ju så varit i alla år som vi gjort den här podden. Ändå är det ju, jag vet inte om det är ett bra betyg till veckotidningsförfattarna eller om det är ett dåligt betyg till oss som människor, bara analytiker. Men det är oftare, tror jag, som vi gissar på sann i slutet av en berättelse än falsk. Fast liksom grundingången är att alla är falska.
Ja, är det så? Jag tror att vi känner skuldkänslor också. Om det är en story som är... men beskriver något så här, något hemskt eller något oturligt som har hänt en person.
Ja.
Det känns ju, ja, men vi vill ju, ja, men, vara de här, ja, hårdnackade liksom,
ja,
typerna.
Men klarar inte det riktigt. För jag känner nästan alltid så, tror jag, att om jag liksom går på hårt och hårdar någons historia väldigt mycket, så tror jag att jag ofta sen landar i att det är sant, eller liksom att ja, men typ för att inte den personen ska bli ledsen liksom. Nej, det är ju spårat, ja.
Alltså, vi har ju med oss varsin story varje vecka. Och
ja.
jag hade tänkt ut en story från början.
Ja.
Och så skummade jag bara lite. För vi läser ju dem inte innan, men vi ibland så råkar vi skumma lite.
Ja, du har suttit och bläddrat här lite medan vi har skypat, så att säga.
Ja, och det då kände jag att den här berättelsen... Den berättelsen jag hade tänkt att bjuda dig på handlar om en mobbad tjej med glasögon.
Mm.
Och det har vi ju absolut tagit upp tidigare.
Ja, det har vi ju.
Att hon var stolt över sina nya glasögon och så vidare.
Ja, men jag förstår att du valde den. Det är ett inte så dumt ämne att läsa om och podda om. Men visst, det har vi haft förut.
Precis. Och då kollar jag liksom, vad har vi ovanför den berättelsen?
Mm.
Då har vi en berättelse om en hund.
Som mobbade en jävla glasögonorm.
Ja.
Nej.
Och en hundberättelse, tänker jag, det hade vi ju väldigt nyligen, eller hur? Att en person skaffar hund och får lite ordning på livet och sådär.
Ja, men jag kan också känna direkt att, så här, innan du berättar, så är liksom... Jag tror inte att vi har haft många hundberättelser, och de har alltid varit typ att det är så här fint för att hunden blev min räddning på något sätt.
Ja, precis.
Det är någon som har liksom haft någon sån jobbig livsupplevelse och på något sätt kommit över, säger man så om hundar.
Ja.
Ja, man föder inte hundar väl? Någon har fött fram en egen hund som, ja, då har visat sig bli liksom en räddning och ny livskamrat. Så det kanske är så, finns det, utan att avslöja för mycket, finns det signaler om att det här är något annat kanske? Nej.
Alltså, det är svårt att säga. Jag vill inte läsa hela riktigt, men
nej.
Känslan är att det handlar om ett barn som tjatar väldigt mycket om att få ett husdjur. Det är den vinkeln lite. Och du har ju rätt. Varje gång vi touchar ner på en hundberättelse så blir det alltid en väldigt mosig, mjuk och lite sentimental vinkel. Eller,
ja,
hur? Det är ju lite som... jag hängde mycket på spelsidor och sådär när jag var liten och internet var ganska nytt. Så här, Nintendo-recensioner och liknande.
Ja.
Och då var det liksom alltid så, varje gång, ja, men kanske en gång i kvartalet så kom det upp en krönika typ, eller liksom något sånt där, en artikel,
ja,
från en av skribenterna där de berättade om hur härligt det var när de upptäckte tv-spel första gången. Och de beskriver det här första gången de startade upp konsolen,
ja,
och spelet. Och de var identiska, de där berättelserna. Det var liksom ingen ny vinkel på någon alls. Men alla fortsatte med dem hela tiden.
Liksom. Ja, det var de omöjliga att bli av med liksom.
Ja, men mina första spelminnen, och de hette alltid något sånt här riktigt sentimentalt och kletigt liksom. Och det är ju fruktansvärt tråkigt att läsa om. Så jag tänker vi skippar den. Jag kommer istället bjuda dig på en lite mer juicy historia.
Okej.
Okay. Jag tänker att vi kan...
Så det kan, det, nu är vi någon helt annanstans plötsligt?
Ja, ja, ja.
Okay,
som, ja. Tur, som tur var så hittade jag ett nummer av alla som är ganska många berättelser. Och ja, nu hoppas jag verkligen att vi inte har läst den här tidigare, men jag tror inte det. Även ämnet har berörts tidigare.
Och det är ingen mobbing och inga hundar, tror du?
Nej.
Nej. Ja, men kul. Jag ska ju också läsa en historia.
Mm.
Och det, den får man väl säga potentiellt också är av klassiskt snitt.
Mm.
Men det är klassiskt av den bästa sorten, om man får säga så.
Mm.
Det är... Ja, jag ska inte avslöja för mycket, men den handlar i alla fall om så här. Det som bara inte får hända, det händer.
Nej,
ja.
Inte det.
Och där står vi.
Okay,
så att det, och det, alltså, ja, mer än så säger jag inte. Så det får man verkligen, det får, då får man liksom med lite liksom pirrig känsla i magen invänta den historien. För du börjar och sen så kopplar vi dessutom bort våra gratislyssnande, våra TV6-lyssnare.
Precis.
Och så kan man säga att sändningen fortsätter på för Patreons.
Precis, om man är en supporter av våran podd och bidrar med en liten slant, valfri summa i månaden.
Just det, förutom att vi blir superglada då.
Ja, vi är jätteglada. Men då får man ett lite längre avsnitt också.
Ja.
Så det är ju gött.
En hel story till. Och det är liksom, jag lovar, jag ska göra mitt bästa för att du inte verkligen vill missa den. Så gå in på patreon.com/
Ratt upp i verkligheten.
Redan på en gång. Och sen så, då kan du bara lyssna vidare sen. Då liksom får du hela i superavsnittet i en och samma poddstream. Kan man säga.
Gött.
Mm. Jag också, jag hintar en sak till. Det är ett riktigt härligt namn som är med i min historia. Ett namn som jag hoppas att vi kan verkligen hitta kul analys i.
Fan vad gött.
En väldigt specifik person som heter det här. Jag tror vi båda har mycket associationer.
Fan vad nice.
Kring denna herre. Ja, så det om det. Men nu tycker jag, nu vill jag bara höra på din juicy grej. Och den börjar du läsa direkt efter att vignetten tonar ut.
Jag stod inte ut med min svärdotter. Jag kunde inte förstå vad min enda son Max såg hos den självupptagna Lisa. Men med tiden kom jag till en viktig insikt.
Vad skulle du säga det redan? Alltså, du hade mig verkligen... Shit, det här är... Jag blir liksom engagerad... Jag hann redan känna så här, vad fan, liksom, vad är du för idiot som bara lägger i hans... Du ska inte behöva veta vad han ser. Det är inte det handlar om. Du ska bara vara glad. Nej. För hans skull. Om det inte är liksom uppenbart skadligt. Så, varför ska hon liksom redan i ingressen säga att det så här, men det löste sig sen. Så du kan sluta läsa.
Jag vet, men hon säger ju inte att det löser sig. Hon säger ju bara att hon kom till en insikt. Och det kan ju innebära... Jag har inte kollat hur den slutar.
Nej.
Men det kan ju innebära att hon lär sig leva med det. Att hon bara... Ja, men då umgås jag inte med dem lika mycket.
Mm.
Det kan ju vara typ att hon... jag vet inte. Det
var... Nej, men det var för mig blev det lite då i alla fall bara direkt i kroppen en känsla av att så här... bygga upp en liksom spännande stämning, en potentiell konflikt här och sen så bara liksom ta bort det.
Mm.
Eller vet så här, sakta, vrida upp volymen lite liksom. Ja, det var, jag fattar inte vad han höll på med den här. Liksom vrider och så bara, ja, nej men sen så gjorde han insikt. Vuh, ner på ett liksom. Men absolut, det finns ju fortfarande, vi får försöka omstarta och känna att säga, vi vet inte hur, vi vet inte att det löser sig.
Mm.
Hon kanske gör, precis, jag hoppas att hon gör insikten att säga, jag vill inte ha med Max att göra heller.
Nej.
Så jag får stryka honom ur Jag får adoptera ett barn till så att jag får en vettig avkomma.
Mm.
Ja, jag försöker liksom bara jobba igång med här med lite liksom spänning igen.
Men har du någon så här tanke, funderingar kring vad det kan vara hon stör sig på liksom? Vad är det som stör henne hos den här Lisa?
Ja, men på det så olika svara, jag ska svara på två plan då, att hon tror själv att det hon stör sig på, att hon är liksom självupptagen och inte liksom verkar vara intresserad av Max och liksom ja, bara prata om sig själv och liksom allt det här, och det tycker hon är dåliga karaktärsdrag som hennes älskade son inte alls ska behöva stå ut med. Men den egentliga anledningen som hon inte liksom förstår eller vill erkänna för sig själv är nog mer av i liksom häradet, inte avundsjuka, men du vet, någon sorts konstig liksom, jag vet inte om man kan kalla det svartsjuka, men att det är säkert den här liksom känslan av att hon kanske omedvetet känner att hon liksom håller på att förlora sin son till någon annan liksom. Att mamma-son-bandet håller på att försvinna liksom. Jo, och då projicerar hon de liksom orosmomenten på någonting som den här Lisen, eller vad hon heter, Lisa, gör då. Lisa.
Ja, men det är, jag tycker en vanlig grej kan ju vara med folk som är vana vid att ta mycket plats i olika situationer. När de stöter på en annan person som gör det också, då blir det en krock. De tänker att det är en jobbig jävel.
Ja.
Och tänker inte direkt på att jag är ju så också. Utan det är lite, det är den andra som är konstig.
Ja, ja, verkligen. För jag menar det här med att liksom säg då att Lisen, eller Lisa.
Lisa.
Säg då att de har varit hemma där några gånger, och det faktiskt är så att om man skulle liksom titta procentuellt så har Lisa, när hon har sagt saker, så har det ofta varit att liksom prata om sig själv. Sådär. Det är fakta i caset.
Mm.
Då är ju då en tolkning, den som mamman gör här nu, hon är namnlös än så länge, va?
Mm.
Ja. Men antagligen Agneta skulle jag säga. Eller det är väl liksom en mamma som är lite, som har lätt att bli arg.
Mm.
Eller en sträng mamma.
Verkligen.
Ja. Med lugg givetvis. Jag minns att min lärare i lågstadiet hette Agneta. Och hade lugg. Hon var väl inte så sträng egentligen, men du vet, när man är liksom 7 år är alla vuxna lite liksom läskiga,
ja, det
på det viset.
Myndiga på något sätt.
Ja, så det blev hon som fick vara här då. Men förlåt Agneta, vad hon nu hette. Agneta Andersson kanske hon hette. Eller något helt annat.
Great story, bro.
Ja, precis. Keep going, keep digging. nej, men du vet, fakta då. Varande
att,
vad sa du?
Mikroförtalskingen.
Ja, verkligen. Agneta då uppfattar det här som att hon är ointresserad av sin svärmor och att hon är självupptagen och en tråkig person. Men någon annan, eller hon själv, Lisa, kanske skulle uppfatta det som att hon är så himla nervös då inför sin svärmor och därför vill berätta väldigt mycket om sig själv så att liksom svärmor ska förstå vad bra hon är och vad saker hon har gjort och liksom sånt.
Mm.
Så det är verkligen så här, samma sak kan ju vara liksom två verkligen motsatta ingångar eller två motsatta liksom anledningar. Bara beroende på tolkning liksom.
Ja.
Och det är det jag känner att så här, jag upplever inte, jag tror min gissning är att när vi har läst så kommer vi inte tycka att Lisa är så mycket av en skurk. Utan snarare att det är en lite en feltolkning som förståeligt möjligen, men att Agneta då, om hon nu heter det, gör lite av en, hon tolkar det, hennes agerande på ett lite skevt, fel sätt eller liksom.
Ja, men det är konstigt, för att varje gång vi har tagit upp en berättelse där berättaren beskriver sig själv som den utsatta.
Ja, ska lite, du avslöja
att,
mig nu?
Att det är jag som är liksom, jag är utsatt för dumma människor, det är den andra som är knäpp och sådär.
Ja.
Varje gång vi har en sån story,
ja,
så är det, slutar det ju alltid med att vi inte har sympati för den personen. Och jag tänker att det beror lite på berättarskickligheten eller bristen därpå.
Ja.
Men ganska, ganska mycket på den här klassiska rösten vi har tagit upp några gånger också för länge sedan, tror jag. Den här, om jag ska berätta för dig om någon som har varit dum. Ja, men när jag var ute och skulle, jag stod i kö och skulle få beställa. Och då kommer den framför mig och så säger den, ja, jag vet inte vad jag ska ha. Att de har, man har den där CP-rösten,
ja,
som man tillskriver den andra hela tiden. Man har sådana små knep, det här var ju ett väldigt övertydligt, men
ja,
man har ju sådana små visuella grejer, sätt att justera sin röst på och liknande, när man beskriver idioten.
Ja.
Typ. Och det har man inte i skrift på samma sätt. Där är det bara text.
Och då, ja, kan du man menar lite, att de i text kan de inte.
Men det, de saknar alltså några manipulationsverktyg.
De
alltså
förmår det inte måla upp den här, hur störig. De gör, lyckas inte göra en liksom tillräckligt störig och lik efter imitation av personen. Och då, gör, då inte, känner man inte att den är så störig. Menar du?
De är alltid begränsade skribenter, ja, i alla lägen nästan. Och sen så har de ju inte, de har ju inte de här verktygen att tillgå. De kan inte förstärka, för att deras, alltså, deras sätt att uttrycka sig i skrift är så begränsat. Så att det kan liksom inte konkurrera med hur de skulle berätta en. För, alltså,
nej,
så här,
just det. Men, så, enligt din teori då, så skulle det vara så här, om de fick själva då läsa in berättelsen, alltså att det var liksom någon sorts ljudboksupplevelse av Allers istället, att det är så här, nu ska vi lyssna på när läsaren Agneta berättar sin historia. Mm. Att man då skulle lättare kunna, vad ska man säga,
vi skulle
komma fram med det, störigheten i den andra. Liksom. Då skulle vi mer liksom höra.
Ja, och ännu mer om vi skulle ha med en person som gäst varje gång. Och så har de en berättelse som, alltså, där de får berätta något ur sitt liv bara.
Mm.
Och vi har aldrig träffat den här personen tidigare. Då skulle man nog, alltså dels för att man inte vill vara socialt otrevlig. Men man skulle ändå, tror jag, känna mer med den om man sitter med den och de får liksom berätta och uttrycka sig med kroppsspråk.
Ja, ja.
Och
om då till exempel Agneta hade suttit, hade varit gäst istället och berättat om det här, då hade då både du och jag, vi hade nog både liksom tagit till oss mer av hennes historia och på liksom face value. Vi hade liksom trott mer på den.
Verkligen.
Och vi, men också, och på det applicerat vår liksom snällhet och artighet och inbjudande liksom, ja, det är ju vår gäst.
Precis.
Så att man inte hade vågat liksom, hallå Agneta, varför har du lugg liksom? Det hade man inte vågat säga to her face.
Nej, men jag tror att det kan
vara
bra för berättarna att de gör så här, att när de skriver en berättelse till Allas eller Allers eller whatever, att de lite får, när de sätter det på pränt, så tror jag att de kanske får lite, gradvis lite mer bearbeta om berättelsen är sann.
Ja.
Då får de liksom bearbeta den här, och så kanske de känner att när de läser igenom det, om de nu skulle korrläsa en berättelse, då kanske de känner att, ja men, fan. Ja, det kanske var lite just,
om man inte gjort insikten innan, så kanske man får det när man läser igenom berättelsen, tänker du?
Ja, jag tror det. Lite i alla fall. Men
ja, jag slogs av en tanke när du började berätta där då, så liksom sprang i förväg till det jag trodde du skulle hamna i, just det här att, för som du säger, jag känner det igen och liksom håller med om att när det är den här typen av någon berättar om någon annan som har varit jobbig, att vi oftast går till att liksom underkänna brev eller berättaren och ta liksom den anklagades parti på något sätt. Och jag tänker att min tanke var att så här, det är ju, det kanske är någonting i oss som gör att vi lättare går dit. Och jag tänker mig att så här, vi är ju båda ja, vi har till och med liksom pratat om begreppet så här, konflikt ogillande. Inte konflikträdda, men att så här, ja, men vi gillar ju inte konflikter på det viset. Vi liksom hellre, går ju hellre in och försöker liksom lösa eller förklara. Så jag tänker mig att vi har lättare att och liksom ta på oss offerkoftan med Lisa tillsammans här liksom, och ta den att vi liksom tycker att säga, ja, men vi sympatiserar med Lisa bara för att Agneta liksom skäller på henne och går på henne på något sätt. Att vi sätter in oss själva i offret liksom lite mer, och då blir det såklart, då tycker man att Agneta är orättvist, medan andra människor kanske lättare har närmare till hand så att liksom relatera till Agneta då, som och tycker att så här, fan vad liksom vad jobbiga alla är liksom, medan vi då tycker det är lite liksom har lätt att liksom står stadigare på offerpositionen. Eller liksom den anklagande, den som får skäll, eller liksom så.
Att man vill balansera upp det lite liksom.
Ja, att vi liksom, vi går till att liksom omedvetet identifiera oss med och därför lite så här, sympatisera med och försvara då den som är liksom anklagad inom citattecken här för att vara, göra fel liksom. Ja, att man känner sig, fan Lisa hon är så jävla självupptagen. Då direkt känner vi att säga, ja, oh, men jag är inte självupptagen. Och så bara, ja, oh, nej men usch, det är väl inte så kul att höra det. Jag fattar verkligen hur Lisa, liksom, det är inte så schysst att säga så om någon annan, liksom.
Nej.
Medan någon annan person som är helt annorlunda skulle kanske känna mig så här, Lisa är så jävla sjukt. Ja, men gud, jag vet, det är så många sådana som är, alltså jag stör mig så jävla mycket på sådana. Jag har själv en, bla bla bla. Och då är man liksom bara Team Agneta, liksom.
Men,
jag tror att alla psykologer från och med den här dagen bara liksom kommer kasta sina gamla teorier och Freud och KBT och allt bara liksom, psykoanalys, allt det där över bord och bara, vi börjar om på nytt nu. Och så liksom första frågan, hej, tycker du att du är du team Lisa eller team Agneta? För sen ja, tack, det blir, det blir 1000 kronor.
Det tror jag verkligen räcker.
Ja.
När jag äntligen blev mamma 1990 vid en ålder av 35 år kände jag mig verkligen redo. Mina föräldrar hade gått ifrån varandra när jag började skolan efter ett turbulent äktenskap, och sedan dess har de båda två fått barn med nya partners. På min mammas sida fick jag hela 3 bröder, och på min pappas sida fick jag en bror och en syster. Sätt i backspegeln. Lite mer backstory här bara, sen så är vi igång.
Ja, du kommer få läsa den och sen kommer du få sammanfatta det i en mening för mig. Det som jag behöver ha med mig.
Backspegeln fortsätter mina föräldrars liv att vara lika rörigt som deras samliv hade varit. Sett i backspegeln fortsatte mina föräldrars liv att vara lika rörigt som deras samliv hade varit. Och det var långt mellan de fasta jobben. Däremot var det inte så långt mellan ölen. För min del innebar
står det
att... Ja, för min del är det formuleringen att det alltid fanns någon liten som behövde tröst, en ren blöja, något att äta eller att bli nattad. Okej, stökig uppväxt och rörigt mamma lite senare i livet.
Ja, men många syskon och sen ölsugna föräldrar.
Precis.
Ja.
Idag när båda mina föräldrar är borta sedan länge tror jag att de egentligen hade goda intentioner men inte klarade av att få styr på sina liv. Hemma hos dem tog jag på mig rollen som den lille vuxna och lagade mat och fyllde tvättmaskinen. Ja, men kom till konflikten med svärdottern.
Ja, precis. För det, liksom, nu är hon fortfarande barn i sin familj, eller hur?
Ja.
Det är så långt kvar, liksom. Ja, men jag ska låta dig läsa här nu så vi kommer till...
konflikten.
Vad man inom vissa kulturer kallar saken.
Just det. Som tonåring lovade jag mig själv att när jag blev vuxen skulle allt bli annorlunda. När jag träffade mannen som skulle bli pappa till mina minst 3 barn skulle vi hålla ihop och vårt hem skulle vara tryggt och bra. Det mesta av detta inträffade som jag hade tänkt. Thomas och jag träffades när vi var 18 och 21 och vi var fortfarande
Det är så jävla givet. Alltså, ännu mer säkert att hon heter Agneta nu.
Ja.
Agneta och Thomas. Alltså, åh, jag tycker de är så...
Ja, det passar.
Ja, de irriterar mig redan. Förlåt. Jag avbröt dig liksom. Ta om det där.
Vårt hem har alltid varit fint och tryggt. Och vi har trivts med våra jobb som undersköterska och fastighetsskötare.
Mm. Världens enklaste gissningstävling. Vem har vilket yrke?
Mm. Verkligen. Ja, vi får se här.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men drömmen om mina tre barn blev inte möjlig för oss att genomföra. Det var en kamp för oss att bli gravida och det lyckades bara inom citationstecken en gång. I gengäld fick vi en helt fantastisk son, Max, som jag från första stund älskade högt. Max gav oss aldrig annat än glädje och han var ett större läshuvud än sin far och jag. Vi var självklart stolta över honom när han tog studenten och sen började plugga till programmerare. Okej, men nu är vi i alla fall
nu börjar det hända någonting.
Ålder. Max verkar vara i universitetsvärlden.
Vi har med oss då, Max är enda barnet. I en familj, han kom sent och det var en familj som ville ha många barn liksom. Men precis. Är det så här då? För jag tror oftast folk som har svårt att få barn, det brukar oftast vara, eller så här, det här är ju verkligen bara baserat på, jag vet inte, 3-4 case som jag har liksom, i min bekantskapskrets. Men det känns som att det är vanligast att det är första barnet som är svårt, för då är det liksom, då har man aldrig fått barn eller man har aldrig blivit gravid eller liksom, man har liksom gått hela vägen innan och man är liksom ny i det här på något sätt. Det är mycket liksom stress och press och man vet väldigt lite och så här, allt sånt där brukar göra att det försvårar. Så man hör ganska många gånger tycker jag om att säga okej, men när vi väl liksom, ja, det tog tag innan vi fick lilla Jocke liksom, men sen då sen rullade det på och då kom liksom Nina och Lisen bara liksom av bara farten. Mm, alltså det brukar vara liksom, det, om det är jobbigt med något så är det ofta första, tycker jag. Man har aldrig hört om någon som är så här, ja, vi kämpar, alltså först kom liksom den ena, sen den andra, och sen ville vi ha en tredje, och det, oj, det tog, det var svårt. Alltså det som skulle vara anledningen då är möjligen att ja, men typ att kvinnan blir vad heter det, närmar sig liksom infertil ålder. Att det är så här, det tog så lång tid innan vi fick Max att efter det så var det liksom då var det, vad ska man säga, tomt i gruvan. Tror jag. Jag tror det är facktermen. Ja. Precis. Det kom bara liksom, det droppade bara lite skum från öltappen. En kul, jag trodde den skulle bli kul, men det blev mest
äcklig.
Mest obehaglig.
Man blev, det var så här, inte äcklig, men lite.
Ja, och det är också svår att tyda liksom. vad är öltappen och vad är skummet och liksom vad. Ja, nej, vi stoppar den liknelsen där bara. Vi går vidare bara.
Då ska vi se. Jag kan inte släppa den här äckliga kranen.
Nej. Är det liksom också en sån här lite så här, jag var ju i, inte för att skryta, men jag var ju i New York där då innan jul, en sväng som man är. Och så ramlade vi in på någon sorts bar där då, och då hade de liksom vad ska man säga, nästan en som en liksom ölkrans orgel där det var väldigt så här, ja, men det var någon, säkert någon så här Budweiser specialar grej, och då hade den något som handtag som var kanske lite blått och med någon krona på eller så där, så fanns det någon så här Samuel Adams sorts öl. Då var det en liksom en speciell kran, så att alla liksom, beroende på vad det var för öl, så var det liksom, det såg olika ut och så här, sponsskäl säkert liksom. Tror du att det är en sån liksom nedsliten, liksom konstig med någon sån Starobrno-logga, eller tror du det är en sån riktigt liten, så här, lite för liten svart stumptappkran, eller liksom hur ser du den framför dig?
Ja, men jag tänker det är en sån, det finns en bar i Stockholm.
Det är alltså Thomas
Älgen, och den har
Thomas liksom kran vi pratar om.
Vad sa du?
Det är alltså Thomas kran vi snackar om här.
Ja,
för nytillkomna lyssnare. Ja, vad sa du? En öl som heter Älgen.
Ja, nej, en bar som heter Älgen.
Ja, en bar äcklig. Som heter, ja, då är det lite mer logiskt.
Inte rengjorda på länge. Men ja. Vi ser här. Genom åren presenterade han oss för en handfull söta tjejer, och jag blev allt mer spänd på vem man skulle stadga sig med. Jag hade aldrig föreställt mig att det skulle bli en tjej som Lisa. Henne började han prata om för 3 år, så det var tydligt att hon betydde något extra för honom. Därför räknade jag med att hon skulle vara speciell. Det var hon också, men inte på det sätt som jag hade trott. Okej, nu kommer första mötet med Lisa.
Ja.
Då skulle jag vilja att du beskriver den första konfliktytan. Det här behöver vara en specifik situation.
Ja, liksom en specifik situation eller någonting, liksom ett ämne som hon...
Ja, men den första uppenbara irritationsmomentet, första konfliktytan liksom. Det som stör sig på med henne först liksom. Eller där det skär sig först.
Ja, och då tänker jag att det är då Lisa ska komma hem till dem då på kanske Lisa och Max. Och det säger, ja, det skulle ju kunna vara att hon inte har med sig någonting, eller att hon inte liksom säger någonting om, eller kan det
vara
något
så att hon går in med skor första gången hon träffar Lisa, och vad är tillräckligt störigt för att man för första i första mötet ska börja haja till.
Ja, men det måste ju vara något ganska starkt då, tänker jag. Och eftersom jag vet att det liksom, det lutar, det drar åt självupptagen är ett ord som man använder senare. Ja. Kan det vara att okej, jag gissar, det känns inte, jag är inte nöjd med gissningen, men den blir ändå att Max kommer dit lite tidigare och hon är i alla fall tydligt mycket försenad till den här träffen.
Det är en bra gissning.
Ja, så halv bra.
Ja, nej, men den är inte dum alls. När han på vår uppmaning tog med henne hem en lördag kväll visade sig Lisa vara en tjej som tog mycket plats. Jag hade bestämt mig för att vara mycket tillmötesgående mot henne, för jag tänkte att hon kanske var lite nervös, men inte kunde vara mer fel. Lisa hade inte hunnit vara hemma hos oss mer än 10 minuter förrän hon slängde sig på soffan och hon skrattade högt och sa högröstat sin mening om både det ena och det andra. Max tittade på henne som om vore jordens 8:e underverk.
Vad det här känns otroligt. Vad det känns som att jag i alla fall hamnar helt på Lisas sida. Det är otroligt mycket bedömning, eller det är en väldigt liksom tydlig slutsats på typ ingenting. Hon sätter sig i soffa. Är det där felet ligger? Eller att hon liksom pratar högt? Är det där felet ligger? Eller liksom är det att hon så har åsikter om det ena och det andra? Är det där felet ligger? Ja, det är det nog. Och då är det så här, då är det typ som att hon säger hon har ju då Lisa har ju kommit hem till den här lilla hembygdsgården där Agneta och Thomas bor. Och så har hon satt sig i soffan.
Varför bor de i en hembygdsgård?
Vad sa du?
Varför bor de i en hembygdsgård?
Jo, men för att de gör det. För att det är sånt som det är så man bor om man heter Agneta och Thomas. Det här vet du, Jonas. Okay. Hon slår sig ner i den här liksom furusoffan som lite ser ut som en utemöbel. Sportstugemöbeln med liksom randiga beigebruna kuddar som också är noppriga. Och man vet inte om de alltid har varit det och att det ska vara så, eller om det är någon typ av liksom slitagegrej. Och så sätter hon sig ner och i ett sätt att försöka liksom bryta isen, så skojar hon på ett sätt som hon är liksom övertygad om är riskfritt om och säger så här: oj, det här ser ut som ett SD-hem.
Ja.
För hon kan inte föreställa sig att Max föräldrar liksom på något sätt sympatiserar med SD liksom.
Nej.
Då blir Agneta rasande, för det liksom skulle det vara fel med det, känner Agneta. Ja, just det. Och det är dåligt.
Ja.
Är det det? Ja. Komma med dina Stockholmsåsikter här om att det, du har ingen aning om hur det är för oss pensionärer här på landsbygden. Det här, nu blev det ju liksom,
wow.
Det hittade jag någonstans där mellan, mellan raderna. Ja. Vad hände där egentligen?
Okej. Okay. Tillbaka till den här obekväma middagen då.
Ja. Johan, kom. Vi går tillbaka till historien.
Kom se.
Lugna ner dig lite. Ta ett andetag bara.
Ja. Jag hade gjort en kycklinggryta och hemlagade.
Flygande Jakob.
Ja, och kycklinggrytan gick ner. Annat var det med äppelkakan. Är det ekologiska äpplen?
Oj,
frågade
ja.
Lisa. För jag äter inte äpplen som är besprutade med allt möjligt. Det visade sig att hon inte visste så mycket om ekologisk odling, men att hon nyligen hade läst en artikel där hållbara äpplen med ett tunt vaxlager konsekvent valdes bort av annars mycket hungriga grisar. Det blev därför bara jag, Thomas och Max som rörde äppelkakan, och innerst inne tyckte att det var lite ouppfostrat av henne. Det berättade jag samarbetet för min kollega Eva på äldreboendet när hon nästa dag på kafferasten ville höra hur besöket hade gått. Eva är mycket rättfram och hon och jag har inte alltid varit överens under åren som vi har jobbat tillsammans. Hon skrattade lite åt historien med äppelkakan och berättade att hennes två barnbarn hade blivit vegetarianer, vilket komplicerade familjemiddagarna.
Om man inte kan laga med
slottstek så blir det ju svårt då.
Ja, Eva bara skriker och säger: människan är köttätare!
Ja, det är ju så uselt är det.
Ja. Eva liksom skulle liksom gå till man skulle ta liksom kulor för rätten och äta korv.
Ja. Ja, korv är det viktiga. Det är en sån här riktig sån grillkorv. Det är det viktiga.
Ja. Ja.
Då ska vi se. En månad efter besöket hos oss flyttade Lisa in hos Max och hans minimalistiskt inredda lägenhet förändrades helt. Lisa hade minimalistiskt saker. Ja.
Fortsätt. Jag ska säga en sak sen.
Lisa hade många saker, inte minst prydnadsföremål, och på alla väggar hängde hon sina egna teckningar av djur och människor i svarta träramar.
Ja, för om man älskar SD och har furumöbler, liksom, alltså nu är ju furumöbler supertrendigt, men på det dåliga gamla sättet, då...
Men vadå, alltså trodde hon att inget liksom skulle förändras när de flyttar ihop, eller?
Det som har hänt är ju att Lisa har liksom, ingen av förändringarna spelar någon roll, förutom att hon har liksom tagit ner den kanske liksom Ulrika Hydman Wallin glasbollen, liksom vasen, karambavasen som hon har fått, som Max har fått av Agneta. Möjligen en referens vi är lite färdiga med, men jag väljer ändå att säga, ja men vi kanske kan säga hej då till den nu, men att Max har 3-4 Lasse Åberg glas som han fick av Agneta på studenten,
ja.
Som liksom han har haft framme i vitrinskåpet, och Lisa liksom har skrattat lite åt dem, vilket har gjort att Max känt sig dum och tog bort dem. Och då tycker Agneta att säga, jaha, det är bara svartvita, det är bara svarta ramar och några jävla teckningar. Man ser inte ens vad det föreställer. Det är inte ens likt.
Alltså,
Agneta tycker att så här, tavlor ska vara likt.
Ja.
Oj, vilken glädje jag känner över det.
Du mår så bra nu.
Ja, jag mår otroligt bra. Agneta tycker att konst ska vara likt.
Mm. Jag gillar din profilering av hennes konst och estetiska ådra inom stationstecken.
Ja.
Vi är faktiskt då i, de har precis flyttat ihop. Och Lisa har börjat ta in sina saker i sitt nya hem.
Just det.
Hör och öppna.
Mm. Ja, precis. Denna orimliga handling.
Ja. Och då fortsätter det så här. Om de här tavlorna då. De var på sitt sätt bra. Och Max var helt klart stolt över sin över konstnärsådran och sin flickvän. Men det stilrena intrycket försvann helt. Lisa läste till förskollärare, men hon verkade ta lätt på studierna.
Ja.
Hon struntade i föreläsningar ibland och en lätt förkylning innebar flera dagars viloläge. Hon följde minsta motståndets lag och till min förargelse fick Max dra det största lasset hemma, även om han arbetade mycket och förmodligen också stod för merparten av utgifterna.
Är det en pre-pandemihistoria då, får vi väl ändå...
Ja, det känns
ska inte ta det som sant eller falskt.
Om vi skulle äta hos dem var det alltid han som stod i köket. Lisa hade vid två tillfällen försökt att jobba vid sidan av studierna. Men det hade blivit för mycket för henne, som Max förstående uttryckte det. Så därför hade hon bara sitt studiemedel. Medan månaderna gick blev det ett allt större mysterium för mig vad vår son såg i henne.
Det är också så här bevis baserat på att hon vill ha ekologiska äpplen då och inte rösta på SD och plugga typ, eller?
Verkligen.
Ja, det är hittills ett liksom lövtunt case.
Ja.
Om man håller upp Agnetas case mot fönstret så blir man liksom bländad.
Men det är nästan bara äpplesituationen som jag tycker är någorlunda rimlig irritation, faktiskt.
Ja, ja.
Det tycker jag var osnyggt.
Men ja, ja, visst. Jag menar, det kan man tycka det är ouppfostrat. Om det nu... Jag väljer att tro att det inte, liksom, hon uttryckte det inte så som Agneta återberättade. Liksom. Men om det var så, och ändå kan man väl tycka att så här, du kanske inte behöver ta den diskussionen. Du kanske inte behöver liksom ta den striden. Så viktig kanske inte den är att den är liksom första gången du träffar svärföräldrarna material.
Nej.
Du kan också bara säga, ja, nej men verkligen, käka lite äppelkaka för fan.
Ja, verkligen.
Absolut. Men också liksom, men du vet, även om hon hade varit så här, jag är liksom, jag tror inte hon hade liksom, det känns som att Agneta inte hade accepterat någonting annat än att hon liksom bara tryckte i sig äppelkaka, du vet, det kan vara varit så här, ja, jag försöker hålla ner på socker, bara vad töntigt, eller liksom jag är glutenallergisk, det är hittepå, eller liksom
om du har sådana problem med någonting, så säg innan att typ att du är allergisk mot äpplen, men säg det innan du kommer, eller förmedla det på något sätt bara, så att hon inte lagar det. Det är så dumt, och ja, jag stör bara på den grejen. Men det är en grej, alla kan jag ha en sån fadäs liksom.
Ja. Ja, det är verkligen inget som är så här, vad heter det? Det är liksom ingen dealbreaker situation.
Nej, precis.
Mer okej, osnyggt eller osmidigt liksom.
Ja.
Ja.
Medan månaderna gick blev det ett allt större mysterium för mig vad vår son såg i henne. När Thomas och jag diskuterade saken var han lite mer förstående och öppet sinnad. Max är ju mycket glad i henne, och det finns ju inga tvivel om att hon är glad i honom, så då kan vi väl också vara glada, tyckte han. På sätt och vis hade han ju rätt. Ja, till 100% skulle jag säga.
Men också lite liksom lite lamt av Thomas. Han vill ju uppenbarligen bara liksom återgå till Tipsextra.
Ja.
Eller hur? Han bara, ja, alla har väl rätt. Vi kan väl bara, nej. Då var det.
Ja, men det är ju så
nu är det Arsenal här mot Crystal Palace.
Ja, nej, men hon är ju en riktig surkärring verkligen.
Ja. Lite lägger sig i. Förlåt.
Ja, precis. På sätt och vis hade han ju rätt. Det var inte vi som skulle leva med henne. Men jag hade ju önskat mig en kvinna i min sons liv som kunde stötta honom, bidra med något och berika hans liv. I mina ögon gjorde Lisa inget av detta.
Nej, men där har du ju kärn. I dina ögon. Nej, men exakt. Är, men det är inte i dina ögon.
Att göra. Inte, fattar hon inte det? Hon var ofta ganska håglös och kunde tillbringa en hel söndag i soffan med sitt skissblock, men medan det grodde igen hemma hos dem. Lisa kom från en syskonskara på 5, och när vi träffade hennes föräldrar fick jag intrycket av ett sympatiskt men mycket ostrukturerat par. Pappa var förtidspensionär på grund av ryggproblem, och vad mamma jobbade med var lite oklart.
Jävlar vilken, hon är en sån riktig jävla liksom superdummerska.
Ja, alltså så riktigt från Åben, fast hon och hennes man har helt vanliga arbetarklasser. Ja,
man kan tänka sig att, precis, för det är ändå tydliga fastighetsskötare och undersköterska, det är ju ändå liksom två av få liksom tydliga arbetarklassyrken som vi har idag liksom.
Ja.
Så det är på något sätt här, ja, men det verkar som att hon projicerar någonting, en vilja att han minsann ska gifta upp sig, eller? Det är på något sätt hon projicerar någon typ av liksom önskan om klassresa på sin son. Eller?
Ja, men jag vet inte, det känns ju som att det känns, hon bär på mycket ilska i alla fall.
Ja.
Men det är en grej här som jag ändå typ tycker är lite... Alltså okej, okay, jag kan ta det sen. Det blir tydligare då. Men i största hemlighet hoppades jag på att det skulle ta slut mellan Max och Lisa innan det gick så långt att de gifte sig eller fick barn. För det mesta med henne drev mig till vansinne. När hon kom med sina långa utläggningar om vad som hade gått fel eller varför hon inte hade slutfört en viss uppgift, var jag tvungen att bita mig i tungan för att inte säga vad jag tyckte och tänkte. Ja, men, ja.
Men jag måste säga så här.
Det krävde till henne att hon inte sa det i alla fall. Hon berättade vad hon känner liksom. Jag tycker ändå att hon tömmer ur sin aggression hemma hos Thomas. Det får väl vara fine.
Ja, ja, alltså, jo visst. Det är klart att så länge de håller det där så det är ju ändå att föredra liksom. Men jag kan säga, jag kan verkligen relatera till liksom, grundkänslan att någon i ens närhet, en liksom släkting eller en vän eller syskon eller barn eller så, träffa någon som liksom är uppenbart och man har liksom konkreta exempel på att han eller hon är verkligen är liksom fel.
Mm.
Och att så här, den liksom ens den i ens närhet liksom inte ser det. Men då har man ju liksom, om jag tänker tillbaka, eller liksom om jag tänker på fall som jag liksom som jag har i min närhet eller så, som jag kan komma ihåg som alltså, snuddat vid det, då har det alltid funnits något mer liksom.
Ja, det är lite
jag har aldrig känt så starkt som Agneta känner av att någon liksom inte städar hemma eller att någon inte liksom, att någon bara äter ekologiska äpplen liksom. Nej, då har det alltid funnits någon, ja, jag kan inte ge liksom Agneta the benefit of a doubt utifrån bara det hon berättar liksom. Det måste finnas mer för att du ska känna så starkt och tydligt, Agneta.
Ja. Det fick istället Thomas veta när vi var ensamma. Kunde det verkligen vara meningen att jag skulle få en sån svärdotter? Hon kunde inte varit mer olik mig, och när jag tänkte på henne och Max och deras eventuella framtid var jag inte bara arg utan också ganska ledsen. Max 30-årsdag närmade sig och enligt planen skulle den firas med oss, Lisas familj och ett par av hans gamla vänner på rätt dag hemma i hans lägenhet. Men med två veckor innan ställdes firandet in. Max ringde och sa att födelsedagsplanen gjorde Lisa stressad och att de därför skulle åka på en weekendresa till ett hotell. Då brast det för mig. Jag lyckades hålla tyst under samtalet med Max, men på kafferasten på jobbet fick Eva höra vad jag tyckte och tänkte. Oavsett hur stressad, trött och eländig jag har känt mig så har jag alltid bitit ihop och gjort vad jag ska, rasade jag. Men kanske har du varit lite för bra på att bita ihop, kom det fundersamt från Eva. Och kanske är det därför du inte står ut med att hon är så mån om sig själv.
Jag tror att Eva egentligen sa det där med munnen full av korv.
Ja.
Så att om du bara kan liksom, om du tar hennes replik bara liksom med munnen full av, är det vinekorv med, nej, french hot dog, french
hot dog kanske. Mycket sås på, mycket,
ja, mycket liksom på. Mycket skit på.
Det är verkligt.
Ja, man ser, man ser liksom inte korven längre.
Max.
Det är liksom en svävande liksom matta av räksallad och
fan,
gurkgrejer och lök. Och så vet man liksom att under där så liksom precis vilar liksom det är någon liten gömd korv och ett litet bröd.
Ja.
Men det ser ut som att hon för en svävare, en sån paddan båt. Eller liksom en sån båt som liksom flyger lite över vattenytan.
Mm.
Fast räksallad som Eva liksom för mot munnen. På 11 kaffet också. Det är inte liksom ingen lunchsituation.
Man pressar sig mat liksom.
Ja, alla andra sitter med kanske någon liksom, vad heter såna, Kajsas rutor eller något sånt där.
Mm.
Som någon har haft med sig. Och bara så här, Eva, ska inte du ha Kajsas rutor? Så bara, jo, jag ska bara äta. Svävaren av räksallad först. Jag vet inte ens, förlåt.
En kollega på Eva och jag blev ensam kvar i fikarummet och funderade över hennes ord som jag faktiskt kände mig träffad av. För kanske hade Eva rätt. Kanske provocerade mig så mycket att Lisa alltid tog störst hänsyn till sig själv för att jag själv aldrig kunnat göra detsamma. Eller åtminstone inte under min uppväxt, då hade det varit nödvändigt att skjuta mina egna behov åt sidan. Men nu såg det ju annorlunda ut. Mitt sätt att ta mig an vardagens utmaningar hade bara blivit en så grundmurad del av mig själv att jag aldrig hade ändrat beteendet. Ja, då är vi på slutspurten.
Mm. Det verkar som att hon liksom ger sig själv mer rätt på något sätt.
Ja, eller hur?
Ja, och hur fan ska det ta vägen?
Jag är inte så filosofiskt lagd, men den eftermiddagen drabbade insikterna mig en efter en, och även om det låter lite högtravande var jag inte samma person när jag lämnade fikarummet som när jag kom in där.
Wow.
Eller rättare sagt, jag var på väg att förändras. Från den dagen började jag slappna av i förhållande till min svärdotter, och idag tänker jag att Lisa faktiskt inspirerade mig till att bli en ny upplaga av mig själv. Jag kan fortfarande tycka att hon är för mycket, men jag kan också skratta kärleksfullt åt och med henne och få lust att ge henne en kram. Jag tror lyckligtvis inte att Lisa märkte min motvilja, för hon har aldrig varit rädd för att be mig om hjälp med allt möjligt. Thomas njuter av att jag tar lite lättare på saker, och jag funderar faktiskt på att gå i pension, även om jag alltid har sagt att jag kommer att få bäras bort från jobbet. Det skulle passa fint att få mer fritid, för vi ska bli farmor och farfar om ett halvår. Punkt, punkt, punkt. Slut.
Och med det sagt, heja Jimmy.
Helvete. Nej, men,
alltså, jag hängde inte med på liksom varför hon... Jag var inte med på slutet. Jag druckit ett stort glas Chardonnay här i... Chardonnay i ett Pinot Noir-glas. Vilket gott. Gjorde att det blev, tror jag, halva flaskan blev liksom ett glas. Den perfekta alkoholiststrategin, kanske.
Mums.
Så att, men jag tolkade det som att det här, att det Eva sa på något sätt gav Agneta liksom rätt i att säga, ja, precis, du måste säga vad du tycker om Lisa rätt ut. Men istället så hörde, det hon fick med sig var att säga, nej men döm inte henne så mycket.
Nej, jag tolkade det som att hon bara, men irriterade inte på henne, hon beter sig bara som du önskar att du hade kunnat bete dig. Alltså, typ
ja,
så.
Okay, ja. Liksom. Så Eva var liksom the voice of reason.
Ja, det upplevde jag. Alltså, hon var ju utåt sett den klassiska surtanten, ja. Men visade sig då.
Så man kan säga så, om man ska översätta det i liksom Hero's Journey-termer med liksom det här call to adventure och en ny värld uppenbara sig så. Så på något sätt så var Eva var liksom Yoda då kanske.
Mm.
Och
det tycker jag.
Fikarummet var typ så här Tatooine eller någon sån där, någon planet ja. Typ.
Verkligen.
Ja, perfekt. Men då, här vill jag att du ger mig ett rakt svar. Vem var Thomas då?
Thomas var väl en av de där statisterna på den här. Han är sådär, du vet hur alla Star Wars-karaktärer, de har ju alltid, det finns liksom långa böcker om varenda liten bifigur.
Ja.
Men Thomas är en av dem som inte har ett namn.
Nej, just det. Han är
det
liksom...
finns nästan inga sådana, men han... Ja.
Han är så halvbror till Lando Calrissian.
Ja.
Han är inte ens med i. Han är liksom med i bakgrunden i ett tidigt manusutkast. Ja, okej. Okay. Ja, men det om det. Vi ska väl bara gissa här nu, för att det var... Jag måste säga, jag älskade den historien. Det var länge sedan också som jag var lite liksom små. Det är fredag. Jag har precis kommit hem efter då en tuff skolvecka med idel försentkomningar och en maje att förhålla mig till. Jag skyndade mig hem. Det var kö. Jag kastade mig in i det här i poddstudion här hemma med ett stort glas Chardonnay.
Mumsigt.
Så att det är god stämning här. Det har varit mycket stressade och liksom trötta poddinspelningar senaste veckorna, känner jag. Men nu, alltså jag njöt så av den här historien.
Ja, vad mysigt. Ja, men jag med. Det är kul att känna mycket. Det är kul att känna irritation i...
Ja. Och om vi ska vara helt ärliga så fick vi fick aldrig någon bekräftelse på att hon faktiskt hette Agneta, va? Eller det kändes bara som att det blev en sån sanning.
Namnlös tyvärr.
Okej, vi ska gissa på den här nu då. Sen ska jag fan tokköra min historia. Men då tror vi då, är du med nu? Då tror vi att den här historien om Lando Calrissians halvbror, vi tror att den är 1, 2, 3 sann.
Ja, för den, men det är en sån liten tell att den inte hade en riktigt tydlig upplösning, tycker jag. Den innehöll ingen konfrontation eller liknande.
Nej.
Och det tror jag att den hade gjort om det hade varit en skriptad dröm. att någon drömmer om, och hoppas jag kan få göra, om jag ändå vågade säga så här.
Ja, och det, på något sätt, det var också det här med mycket, det var ändå lite, alltså väl mycket bakgrund för att det ska vara hittat på. Det känns som att det hade man faktiskt liksom lite strukit ner, tror jag, vid den första genomläsningen. Andra
berättelsen var ju basically hennes uppväxtskildring liksom.
Ja, och sen tycker jag också att det var nästan så här, det var för bra för att vara en påhittad historia i en veckotidning. Det här med att hon var undersköterska på ett äldreboende och kollegan Eva var liksom voice of reason. Det lirade något så överjävligt. Det var så verkligt. Jag ser Eva framför mig nu liksom.
Ja. Nej, det var riktigt.
Även ut och liksom, även liksom åsidosätt det här, skit i korven.
Ja.
Eller svävaren. Räksalladssvävaren. Men det var ändå den bilden, var bara att det hade egentligen räckt. Jag jobbar som undersköterska på ett äldreboende och min kollega Eva är liksom rätt fram. Aha, det där är ju helt sant.
Det duger.
Ja. Jag tror på allt du säger.
Nu får vi hoppa in i din story.
Ja, det ska vi verkligen göra. Så vi säger stort tack till dig som är TV6-lyssnare. Vi kommer koppla bort dig nu. Men överväg ändå att liksom, det är dags nu tycker jag. Du gillar ju uppenbarligen podden. Du har hängt med hit trots allt trams. Så gå in nu på shadownay.com, patreon.com, www.patreon.com/
Ratt upp i verkligheten.
Och då så kan du bara fortsätta lyssna nu när jag ska bjuda på den förhoppningsvis smaskiga berättelsen Vår kärlek var förbjuden.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.